En podcast från Aftonbladet.
Jaha ja, Simon Bank. Det har gått, vad är det, ett par tre timmar sedan Sverige spelade VM-premiär i fotboll. Och när Sverige spelar VM-premiär i fotboll, då vet man ju redan på förhand att det kommer på ett eller annat sätt att bli historiskt. Och det är ju inte för stora ord att säga att vi redan nu kan vara säkra på att den här matchen faktiskt får en ganska central plats i berättelsen om svensk landslagsfotboll. Vad är det för ord du skulle vilja använda när du ska summera kvällen vi precis har gått igenom?
Alltså för en gångs skull så känns det som att man bara vill vila i stunden, för att jag har varit med om premiärer förut där Sverige har dyngat in fem mål framåt, men då snackar vi, var det 22 år sedan på dagen, Bulgarien, fotbolls-EM, Lissabon, 5-0, solen sken. Men det var ändå väsensskilt, för dit åkte Sverige med ett fruktansvärt bra fotbollslag. Alla visste precis hur bra de var. Så är det inte här. Det här var liksom inte en bekräftelse av hur fruktansvärt bra vi är, utan det var en bekräftelse av att vi har spelare som är fruktansvärt bra. Vi har ett lag som i en match mot Tunisien faktiskt kan se stabilt och säkert ut. Och gör man det så kan det vara 5-1 och en alldeles fantastisk kväll för svensk fotboll, för svensk fotbolls-VM och för dig och mig också såklart. Så att jag väljer att vila lite i stunden bara. Jag vet inte om du känner likadant.
Ja, jag känner mig inte så det jättesugen på att sitta och blicka framåt mot Holland på midsommardagen och bekymra sig över att det trots allt finns luckor i laget. Det skiter man väl i här och nu. Det är definitivt inte den typen av fokus jag kopplar på, utan här och nu är det ju bara att försvinna iväg i den magiska mexikanska Monterrey-natten. Och det är ju också helt säker på att det kommer ju förhöja värdet av den här triumfen, det faktum att det är en match som spelas på udda och aparta premisser. Som sagt, vinna en EM-premiär i Lissabon, det är ta mig fan roligt. Men det är ändå någonting som känns ännu starkare i att göra det på andra sidan havet, långt borta i fjärran land, tillsammans med några tappra få som i och för sig kan räknas i 5000-tal, men som ändå har tagit sig väldigt långt för att någonstans göra detta tillsammans. Och jag är ju också helt säker på att det faktum att det var en match som spelades 8 tidszoner bort, ja, det kommer göra minnena starkare både kollektivt och individuellt. Den här matchen kommer ju skrivas in i någon form av nationalberättelse. Och det kommer vara så många som i årtionden framöver kommer att tjata om den här kvällen. För fan, kommer ni ihåg, grabbar och tjejer, när vi ställde klockan på 03:40 och sen gav oss ut i någon jävla småstadsnatt och Barras krog hade fixat tillstånd för att extra öppna. Och där stod vi och där skrek vi och där blev det immet på rutorna och sen drog Ludde in 4 shotsbrickor när klockan slog 06:20 och sen minns vi inte så mycket mer, men vi kommer ändå ihåg precis allting. Det är ju så mytologiseringen av det här kommer att bli framöver, och att förstå det redan när man är mitt uppe i det, precis när det sker, ja, det gör i alla fall någonting med mig, för det förstärker känslan av att just uppleva historia som skrivs i realtid.
Ja, det var något alldeles speciellt. Och det är ju lite det här att om vi har pratat om att i det här laget har man saknat någon form av så en karaktär som sticker ut, en sorts, jag vet inte, någon vibrerande adrenalin som känns hela vägen upp på läktare, genom tv-rutor och allt vad det kan vara. Och idag så såg man väl allt det där, man kände väl allt det där från första sekund, första minut i princip. Att det är ett lag som vill saker, ett lag som visar upp precis vad de vill och precis hur bra de kan vara. Och det följer ju på något sätt, alltså det som Graham Potter den idé som han har åkt hit med. Så uppenbart och tydligt att vi är 9 spelare, 8 spelare som ska se till att balansera, att försvara, att hålla de värsta hoten borta. Och löser vi det hyfsat i alla fall, så kommer vi kunna vinna vilka matcher som helst. För att vi har Viktor Gyökeres, vi har Alexander Isak längst fram, och det ska fan mig räcka ganska långt.
Skulle du uttrycka det som att 9 spelare bär pianot och 2 spelar på det?
Ja, vad fan. Det var välfunnet.
Undrar vart det kom ifrån.
Ja, jag hade förmånen, jag vet inte, på presskonferensen igår så fick Graham Potter, eller inför matcherna, så fick han frågan från en dansk journalist som är hitrest om man trodde att det här att han är populär i Sverige, Potter, och att det berodde på att han inte var dansk först och främst. Och det trodde ju inte Potter, men jag hade förmånen att sitta bredvid den här trevliga dansken på pressläktaren under matchen, och man var lite halvsugen att halvvägs in på matchen så här luta sig fram och säga att det beror också på den här sortens matcher att vi faktiskt gillar Graham Potter.
Ja, det är ju bättre att vinna en VM-premiär med 5-1 och förlora nollade mot Kosovo 2 gånger om. Det är liksom lite överordnat danskheten i popularitetsskalesammanhang. Så är det ju faktiskt, dansken.
Så är det faktiskt. Och, nej, men ska vi bara ta oss igenom resan, eller är det för prosaiskt att göra det? Men jag tycker man nästan kan gå igenom berättelsewise mål för mål, steg för steg. För en sån här kväll så får man faktiskt unna sig det.
Ja, men varför inte? Vi går väl ifrån vår sedvanliga mall med snabbpunkter som aldrig blir snabba och någon form av huvudtema som aldrig blir ett huvudtema. Så då kan vi väl absolut kasta oss in i någon form av kronologisk resa genom känslor och upplevelser. Det låter redigt, tycker jag.
Och då är det ju 6 minuter in på en premiär. Man går in med den här känslan att vad är det här för lag egentligen? Jag skrev väl inför matchen att det var dags för dem att presentera sig och visa egentligen. Är det här svängiga, svajiga, sköra Oslo-laget? Eller är det ett lag som faktiskt kan stå upp? Det vill säga laget som mötte Ukraina och som mötte Polen och löste det på ett bra sätt. Och klockan tickar upp på 6 minuter och sen så händer ju saker. Jag tar de första 2 momenten. Det är ett fint uppspel av Victor Nilsson Lindelöf. Hans andra offensiva aktion i matchen.
Han det drog ju iväg efter 40 sekunder redan. Eller efter 1:40 var det. När han körde någon Beckenbauer-rush. Men det här är då den lyran som Alexander Isak är så när att hinna först på. Eller han hinner väl till och med först på den.
Ja, han går in och hotar Shamak som är en katastrofal målvakt egentligen hela matchen. Nästa boll, alltså det är ju en kopia på sätt och vis av målet som tog Sverige till VM.
Det vill säga att det är nej-nej-ja-dimensionen.
Ja, exakt så. Och nejet kommer på Isak, nejet kommer på Gyökeres och sen så landar bollen hos Yasin Ayari.
Ja, och det är klart att som liksom idrottsdramaturger och historieberättare som alltid letar efter tacksamma stories, så blir ju det här nästan liksom för bra för sitt eget bästa. För det ägnade vi ju rätt mycket tid åt igår i podden in mot matchen att prata om Yasin Ayari och i den kontexten hur han kommit att uppfattas i Tunisien, mycket utifrån den intervju som jag gjorde med hans pappa Azouz Azari härom sistens, där framförallt en passage då har blivit lite småviral, och det är ju den när Azouz Azari förklarar Yasin Ayari, alltså sin sons val att representera Sverige snarare än Tunisien. Och det har ju väckt lite anstöt nere i Nordafrika, men som vi sa då så var det ju en väldigt ärligt återberättande av ett beslut som sonen Yasin själv fattade från sin eget hjärta. Och det var ju det som någonstans ramade in hela den här situationen, vetskapen om vem Yasin är och vart han kommer ifrån, men också då vem Azouz Ayari är och vart han kommer ifrån. Det är en hel släktkrönika som på något sätt når hela cirkeln runt när Yassin Ayari smäller upp den där bollen i det högra tunisiska krysset, när han därefter väljer att inte fira innan han därpå går ner och touchar gräset med pannan på muslimskt sätt. Och det är så mycket som är så stort och så starkt med det här. Och det är klart att för egen del så kanske jag upplever det som ännu större än många andra, just eftersom att jag alldeles nyss då var nere i den här tunisiska lantbruksstaden Siliana och hängde med Azouz Ayari och fick både höra familjehistorien och liksom se den med egna ögon. Han var ju en väldigt generös värd som både insisterade på att bjuda på mat, men framförallt som verkligen ville visa upp och förklara. Här är liksom åkermarkerna som mina förfäder har brukat. Här är familjehemmet nu för tiden och här står familjeekan och fortsätter växa sig större och starkare. Och här är det liksom höghuskvarter där vi tillbringade mycket tid när barnen var små. Och Yassin och Taha Ayari fick lära sig att spela nordafrikansk tuffingfotboll på den stenhårda sandplanen här utanför. Och inte för att jag på något sätt vill tala i egen sak här, men för kontextens skull uppmanar jag verkligen folk att gå in och kolla på hela den här intervjun med Azouz Ayari, för den är värd tiden. Det är värt att lägga 40 minuter snarare än 40 virala sekunder på det, inte minst då för att historien om Azouz Ayari är så remarkabel. Han bestämmer sig i de sena tonåren för att lämna hemstaden och pröva lyckan ute i den stora vida världen. Först då som talangfull fotbollsspelare i en klubb i den tunisiska andra ligan uppe i huvudstaden. Han åker dit med bara en kappsäck. Han kommer fram och får höra att absolut, du kan få provspela, men det blir först imorgon. Imorgon, vad fan ska jag göra fram till dess? Ja, liksom ingenstans att ta vägen. Så redan då så vankar han bara runt på gatorna i Tunis i väntan på nästa dags provspel. Och när han väl kommer dit så är han ju sliten som en dvärgpanda, men klarar ändå av att prestera, få ett kontrakt, bli fotbollsspelare. Och så långt är ju historien stark, men för oss svenskar så tar den onekligen en annan vändning när den rastlösa Azouz Ayari efter halvannat år känner att vad fan, den här stan är inte stor nog för mig ändå. Kanske blir det inte fotbollen som blir min väg vidare, men jag måste framåt, jag kan inte stanna här. Och han går bara till resebyrån, skramlar ihop de få slantar han har och mer eller mindre frågar vart räcker de här pengarna. Och han har fortfarande ingen förklaring på vad det är med destinationstavlan som gör något med honom. Men han ser ordet Stockholm och känner, ja vad fan, varför inte? Ingen koppling hit, ingen släkt, inga planer. Kommer till Arlanda, har motsvarande 200 svenska kronor på fickan, sätter sig i en taxibil, blir blåst för en svart taxi där taxametern bara skenar uppåt och han fattar att, nej men vänta nu, pengarna är slut. Du får släppa av mig vart vi än är, jag kan inte åka mer. Blir avsläppt i en rondell i Upplands Väsby. Känner ingen, har ingen aning om vart han ska. Sover utomhus ännu en gång i väntan på att kollektivtrafiken ska börja gå. Och han kan tjuvåka in till centralen. Och därifrån tar nästa kapitel i den här livshistorien vid. Med charm och med livsglädje och med någon typ av street smartness lyckas Azouz Ayari tjata sig in hos någon svensk familj i Vallentuna där han får börja sova och ta det vidare därifrån. Och ja, här är vi nu. Mannen från Siljana fick en son från Solna och nu gör han målet mot sitt, eller i alla fall sin pappas Tunisien, som öppnar upp hela VM-turneringen för Sverige och hela världen för honom själv och hans närstående. Ja, det är ju, det är en liten saga i sig, det är en stor saga i sig, och den förhöjde absolut mina känslor för det där otroligt vackra och viktiga 1-0-målet.
Ja, och vi är inte helt vana i Sverige vid den sortens historier. Det är mer sådana som kommer till oss från den, från andra sidan havet och sådär. Jag kan ju också tycka, jag pratade med Yasin om de här sakerna i fjol någon gång, om rötterna, hur starka de är och om hans relation till både sin mamma och sin pappa. Båda fantastiska människor. Och han pratar också om det faktum att han är en introvert personlighet. Han är inte talets man, utan där han har att uttrycka sig, där han uttrycker vem han är. Ja, det är med bollen med fötterna, det är på fotbollsplanen. Och på något fantastiskt cirkelslutande vis, så då är det de där 10 sekunderna när han skickar upp bollen in i mål och när han, som du säger, pannan mot gräset och vägrar att fira. Så sammanfattar han ju hela sin identitet på 10 sekunder på en fotbollsplan, på det sättet, med det språket som han har. Det är något alldeles otroligt.
Ja, nej, men det finns ju kanske en risk att han blir lite missförstådd när han gör intervjuer. Jag höll på att säga när han pratar intervjuer, men han pratar ju knappt intervjuer. Han är ju ofta väldigt fåordig, i alla fall fram till det att han faktiskt känner sig bekväm. Och där skiljer han ju sig från både sin lillebror och sin pappa. För Taha Jari och framförallt då Asusa Jari. Alltså Asusa Jari är ju en sång- och dansman. Det är en livsbejakande person som är liksom en raconteur, alltså en historieberättare av sällan skådat snitt. Ja, en skrävlare och en liksom kryddare och en person du inte kan sluta lyssna på. Och du utgår från att av det han berättar så är väl kanske 80% sant. Men så börjar du syna grejer och kolla på det. Och liksom saker och ting stämmer. Så han är en skrävlare och en kryddare utan att nödvändigtvis skrävla och krydda. Och sån är ju inte Yasin Ayari. Utan precis det du säger, han lyckas uttrycka sig på fotbollsplanen, summera sin personlighet i en och samma sekvens. Men sen vill jag ju också, för att ta oss vidare framåt i matchen, påpeka att framförallt kanske de 20-30 minuter som följer på 1-0-målet, då uppfattar jag ju det som att han spelar i trans. Alltså då lyckas han ju med allting. Och han spelar svårt. Han hittar lösningar som inte finns. Han är liksom prime Iniesta i alla fall liksom återstoden av, ja, nästan hela den första halvleken. Han är så otroligt bra under den perioden att jag har faktiskt svårt att tro på det jag ser.
Vi kan ju summera det nu, för nu sitter jag med FIFA. De har ju någon sån här pågående dataläsning av matcher och utifrån det individuella perspektivet, där man helt enkelt rankar spelare vem utifrån alla aktioner de har ute på planen. Och gudarna ska ju veta att data säger verkligen inte allt, och den kan visa till och med fel åt alla håll, men det är ändå slående och intressant att se att offensiva spelare på plan, bäst av alla, Yasin Ayari. Defensiva spelare på plan, bäst av alla, Yasin Ayari. Det säger någonting om någonting.
Ja, nej, men jag tänkte just påpeka det, att det var inte bara det att han liksom hittade urtrånga situationer genom att flyta fram som en vätska. Det var inte bara det att han hittade rätt passningar i rätt lägen, utan just det att han klev in och vann en massa boll. Han såg till att stänga precis de ytor som vi inte har klarat av att stänga tidigare. Och det gjorde han ju tillsammans med främst Jesper Karlström, som också gör en jättefin insats. Men det är klart att det blir inte så att vi pratar om Karlström i 20 minuter just den här kvällen. Utan det blir Yasin Ayari. Det blir även från och med 2-0-målet och framåt rätt mycket om ett par andra killar. Och när vi går in på 2-0-målet, då vill ju jag också ta med det här med att Tunisien överraskade mig. Inte på så sätt att de var mycket sämre än jag hade förväntat mig. Jag trodde säkert att de skulle ha sina defekter och ett par individuella misstag i sig. Men de var ju mycket mer offensiva och mycket öppnare än vad jag hade trott. Och det kanske förstärktes ytterligare i och med att de släppte in ett mål så tidigt. Men jag tyckte att de var optimistiska redan från första stund. Och det är ju ganska svårt att begripa med tanke på att det har varit helt uppenbart under ganska lång tid att det Graham Potters Sverige vill och det Graham Potters Sverige är bra på, det är ju just att sjunka med många spelare och sen ställa om väldigt snabbt på några få stjärnor. Inte minst då eftersom att Potter själv uppfattar det som att Gyökeres, Isak, Anthony Elanga när de spelar. Han har ju beskrivit det som att här har vi några världens bästa spelare när de får anfalla och attackera in i ytor. Och det är precis det som Tunisien inte bara tillåter utan nästan till uppmuntrar. Och ett exempel på det får vi ju då efter halvtimmen då Viktor Gyökeres kommer precis så rätt som han ska i att ta emot bollen, vända upp i en rörelse och skicka iväg en galopperande Alexander Isak. Sen får ju Gyökeres den jävla hockeytacklingen och open ice tackling från blindside, va? Och
det är du möjligt tappar mig nu.
Ja, det är, du, jag ska inte bli kvar där utan jag följer istället bara med framåt och det är klart att det blir ju inte mål om inte den tunisiska keepern gör en jättetavla. Men det förtar ju inte att det är en väldigt bra aktion av Viktor Gyökeres och en extremt bra aktion av Alexander Isak.
Och en signaturaktion, du kan ju blunda och se exakt hur han gör det där målet. Mm. Det är inte svårt att föreställa sig. Det är så oerhört mycket Alexander Isak över hela den aktionen.
Ja, just det här flytet. Han såg verkligen rapp ut idag, Alexander Isak. Mm. Och det har han väl egentligen inte gjort på vägen tillbaka från någon av de här skadorna som har drabbat honom det senaste året. Utan det här var väl första gången han kändes som någon typ av Newcastle Isak igen. En Newcastle Isak med klart sämre flås än tidigare förvisso, men med det där lätta flytet i steget.
Mm. Nej, otroligt. Och en sak till med det där målet är alltså bollen fram som kommer då från Benjamin Nygren som sätter den på en mötande Gyökeres. Och jag vet att just den där sortens bollar, egentligen Lindelöfs boll till första målet, Nygrens boll till andra målet, det är något som Sverige har sökt att komma gärna centralt fram och ganska snabbt framåt i djupled. Men de har inte haft kvalitet, de har inte lyckats med passningen, de har varit för dåliga i sin uppspel helt enkelt. Här är det två stycken ganska långa uppspel som är fullkomligt perfekta. Ett av Lindelöf, ett av Nygren. Och det är såklart jättelätt att glömma bort det eftersom det är mycket jobb kvar att göra. Men du var inne på det, att det handlar väldigt mycket om att sätta de här världsklassspelarna i situationer där de faktiskt kan göra saker. Och det gör Lindelöf och det gör Nygren på ett sätt som Sverige inte har gjort så mycket det sista.
Sen tror jag ju någonstans att det mest grundläggande offensiva spelmönstret, det tror jag egentligen är tänkt att sätta spelarna i den omvända situationen. För någonstans är det väl fortfarande så att Gyökeres kanske överskattas lite i det felvända spelet för att han är så stor och så stark och så svår för motståndarförsvararna att komma åt. Men det är inte alltid hans mottagningar, hans vändningar, hans länkspel och skarvar sitter, utan han är ju tveklöst som allra bäst rättvänd med både boll och gräs framför sig. Medan Alexander Isak sannoliken har förmågan att suga in bollar, vända runt, komma loss och hitta rätt passning. Så jag tror att i idealfallet så är väl rollfördelningen omvänd i det här målet. Men det gör det ju ännu mer glädjande att det funkar såklart på det här sättet också. Och Isak och Gyökeres, ja, hur är det med deras samspel, deras dynamik, deras förmåga att förstärka varandras kvaliteter? alltså, vi är inte framme och färdiga. Det är inte så att den här matchen är någon form av optimalt utfall sett till deras samarbete. Utan tunisierna var ju så givmilda att vi hade kunnat få 3-4 omställningsmål från de två tillsammans. Nu fick vi 2. Och det är ju inte illa. Men som sagt, om något så ser man ju potentialen och höjden för att det ska bli ännu mycket mer.
Ja, jag håller med dig. Alltså, jag tror jag skrev det att det är inte så att man sa att 1 + 1 = 3 med Isak och Jökers. Utan 1 + 1 = 2. Men de två är just Isak och Jökers. Och det räcker så fruktansvärt långt. Men om vi tar oss framåt i längdriktning i matchen så... Man ska inte glömma bort det som händer sen då, för det är också talande för det här laget. Att man då släpper in ett oerhört mjukt mål på en fast situation precis före paus.
Tunisien trampar över när han kastar inkastet. Jag vet inte om det har blivit en grej någonstans i svensk media. Men det var ju frustrerande att konstatera att i dessa vartider så kan de ändå komma undan med det som är ett regelvidrigt mål.
Absolut, men fuck var och så vidare. Jag tänker aldrig gnälla på det. Nej, och sen så kommer man ut efter paus och då är min känsla att då är det väldigt mycket att nu ska vi liksom hamna rätt igen. Ta det lite försiktigt, ingen stress, vi ligger lågt. Men då hamnar man i det där att det blir lite för passivt helt plötsligt. Att det är Tunisien som liksom hängt på repen och liksom finns där för att knockas efter den första halvleken. Sverige har varit väldigt bra. Får lite initiativ, får komma fram lite granna. Och det, där tycker jag att oron finns i matchen.
Delar den känslan, absolut. Jag kände mig inte bekväm runt pausvilan. Och jag vet inte här, till att börja med, hur mycket analys det finns att göra kring det faktiska målet vi släpper in. För det är ju sant att säga att Tunisien har mål på... Ja, men det som mer eller mindre är deras enda avslut med någon form av kvalitet på. Deras enda målchans, om vi ska vara sådana. Och då finns det ju någon liten rädsla i mig om att vi ska vara ett lag som det ändå är ganska enkelt att göra mål på. Att du inte behöver samla ihop och spela ihop till så jättemånga chanser, utan bollen kommer att kunna hitta näten då. Lite så tyckte jag att det var mot Polen i den avgörande playoff-matchen. Och ja, träningsmatcherna som följde därpå, de var vad de var. Oklart hur mycket vi ska vikta in dem i någon typ av indiciekedja. Men jag känner inte att jag är helt på det klara med hur robust och motståndskraftigt det här låga försvaret egentligen är. Vi får inte några tydliga svar runt det under den här kvällen, för att Tunisien totalt sett bara är för dåliga. Det jag ändå tycker att man kan känna tillförsikt i, det är svaren vi har fått på den typen av frågor som du är inne och tassar på. Det här med att vad händer mentalt med laget när det går på en smäll? Och jag delar ju känslan av att intrycket var att de ändå påverkades av att släppa in det där målet. Men sen har de en pausvila, och det får vi ju säga att när det har blivit pausvila eller när det har blivit hydration breaks eller när det för den delen har uppstått situationer under pågående match som måste hanteras och någonstans mentalt nollställas. Jag tycker det har gått ganska bra. För om vi börjar med Ukraina-matchen i playoff så känns den väldigt avlägsen. Men där hade vi också en situation där vi går upp i en 2-0-ledning och sen slår av lite väl mycket på takten. Blir lite reaktiva, blir lite passiva. Känslan in mot halvtidsvilan är ganska identisk med den som uppstod idag. Förutom då att Tunisien fick in ett reduceringsmål, Ukraina fick det inte. Men nere i Valencia så minns jag att under halvtidsvilan så önskade man att Graham Potter skulle lyckas nå fram med någonting som röskade om dynamiken i matchen lite grann igen. Och så blev det ju. Jag tyckte att Sverige verkligen hittade tillbaka till vad de behövde göra ganska kort efter pausvilan, och sen löste sig den matchen. Polen så får vi ju visserligen ett mål framåt snarare än något annat just för det visslan. Men det är ju två insläppta mål flera gånger än så under matchen där det verkligen upplevs att oj, nu har momentum kantrat mot oss ganska dramatiskt. Nu finns det en risk att det försvinner iväg ifall vi inte lyckas få tag på oss själva igen. Och det tycker jag ju att vi lyckades med. Även om man hade fastnat så mycket i den här känslan av att Polen var överlägsna, så är det ju så att de sista 20-25 minuterna när den matchen avgörs, ja då är det, om inte svenskt övertag, så definitivt ändå en utjämnad matchbild. Så ja, de tre matcher vi har av substans med Graham Potter, då har vi ändå, ja, men överlevt de svåra prövningarna, hittat rätt på det vi ska göra igen och ja, men avslutat kvällen jävligt nöjda och glada. Och det tycker jag ändå är tillräckligt mycket att gå på för att säga att ja, men fan, där finns det nog någonting som är positivt snarare än bekymmersamt.
Får man säga, sen ska jag läsa mina anteckningar från någonstans vid timmesstrecket i matchen. Jag läser innantill.
Gör du rätt i.
58 minuten. Varför aldrig Elanga? Frågetecken. Mil att löpa på. Punkt. 59 minuten. Isak slut. Punkt. Medvetslös. Punkt. 60 minuten. Isak stressar fram bollstöld och skriti. Lämnar över till Jökeres som skickar in 3-1.
Ja. Ja, det var ju giltiga observationer, samtliga dessa. Och du hade ju kunnat brodera ut din anteckning runt det sista målet på så sätt att det finns ju ingen motsättning mellan det du just har uppfattat och antecknat och det som sen sker. För ja, visst, Isak stressar fram en bollvinst. Det är en jävligt långsam stress av en spelare i tunisisk tröja som tar med fan rör sig som en glaciär. Det är inte så att Isak hittar krafter och energi och så att det är någon frenetisk press, utan han lunkar ju in i press och upptäcker att vänta nu, det räcker tydligen. Här ligger ju bollen lös, den snappar jag upp. Men sen är det inte heller så att Isak exploderar och accelererar iväg och ifrån, utan han är fortfarande oren i aktionen. Om du kollar på det som till sist blir målpassning till Gyökeres, han träffar ju knappt bollen och den tar ju vägen fram till Viktor genom någon tunisisk touch. Så det är ju alltjämt så att han framstår som nästan medvetslös och komatös, men på något sätt så hittar han ändå en målpassning i det tillståndet.
Jag fick, nu har jag så här överlastat eller övertraserat mitt konto för cykelparalleller i fotbollstexter. Jag skrev det inför matchen. Men här kommer den till. Mm-hmm. Tour de France 2001. Lance Armstrong mot Jan Ullrich i bergen. Och Lance Armstrong börjar kränga något fruktansvärt uppför. Alltså man ser att han är så fruktansvärt trött. Han är på vägen i väggen. Ullrich ser chansen. Nu kan jag plocka honom, nu kan jag ta minuterna, nu kan jag rycka iväg. Ullrich trycker på. Var på Armstrong, sluta kränga och trycker på dubbelt så fort. Och liksom förnedrar honom rent mentalt. Sänker honom, kränker honom, förnedrar honom. Lite den känslan hade jag med Isak också på slutet. Han lufsar runt, han ser fullkomligt död ut, och kanske är det också.
Men han är på dopad upp till tänderna också, hävdar du?
Ja, det utgår jag från. Men när bollen väl kommer dit och målet, det finns en väg mot målet, då händer det någonting, då tänds lyserna och så är det full fart igen. Oerhört fascinerande.
Ja, och du hade ju då i dina anteckningar varför inte Elanga, vilket sannoliken var en rimlig sak att fråga sig. Men vi fick ju svaren av Graham Potter på presskonferensen där han förklarade att Alexander Isak själv var adamant, var väl ordet han använde på engelska. Mm. Vad blir det? Han var väldigt övertygande i sin egen uppfattning runt att han ville spela 90 minuter. Och så blir det ju med Alexander Isak. Vill han spela så tar du inte av honom från planen, för du vet...
Ursäkta, relevant fråga. När spelar Alexander Isak 90 minuter senast?
Ja, det är en jävligt berättigad fråga. Det måste ju vara för typ ett år, ja, mer än ett år sedan gissningsvis.
Jag skulle tro det.
Någon gång i, ja, men mars, april, maj 2025 måste det ju vara.
Ja, sannolikt.
Men ja,
Fortsätt, förlåt.
vill han och kan han spela 90 så har du ju kvar honom på planen. För du kan få en lufsarpress som blir effektiv för att han är så liksom geometriskt smart och så klok i sin speluppfattning att han fattat att, men även en långsam press kan ge effekt här. Och i ännu högre utsträckning kan du ju hoppas att ifall du får en frispark från kanten och du har en massa folk som rör sig runt omkring det, ja, men då kan Alexander Isak bara hitta en smått osynlig skarv med klacken och så kan en avbytare ha sprungit in från sidlinjen och få möjlighet att svepa in bollen i nät efter 18 sekunder. Det är ju det som gör att du alltid har kvar Alexander Isak på planen, även om han har slutat accelerera som han gjorde under första halvleken.
Nej, men det är otroligt. Och det där målet är ju faktiskt också helt fantastiskt. Alltså, visst, 18 sekunder på klockan, men effektiv speltid så går det inte att göra ett mål snabbare än sådär. Alltså, vad kan det vara, 1,5, 2 sekunder någonting?
Ja, det känns ju inte heller som att han hinner stanna på vägen från långlinjen, utan han joggar in på plan, joggar in i situationen, joggar rakt in i offsiden, men räddas då av att det är en helt ny spelsekvens när Alexander Isak klackskarvar fram bollen. Och sen är det jävla bra instinktiv svepande avslutning av Mattias Svanberg. Det ska han sannerligen ha.
Ja, den är fin. Och sen så rundas det av då, och där vi pratade ju igår om apropå liksom karaktär och attityd och sådär i det här laget. Och att Lukas Bergvall är ju personen som aldrig i hela sitt liv har tänkt en negativ eller tvekande tanke om sig själv och sin fotboll. Som går in och gör ett sånt inhopp, ett Polen-inhopp all over again och trycker på och rusar fram och bryter boll och spelar framåt och dribblar och allt vad han gör. Och till slut så gör ju han som Isak då och stjäl bollen väldigt högt upp mot ett hysteriskt blekt Tunisien. Och så är det dags för Yasin Ayari igen.
Om vi tar några Bergvall-ord innan vi avslutar och stänger med Yasin. Hur starkt är Bergvall-argumentet när det kommer till att gå före Benjamin Nygren och faktiskt placera sig själv i en startelva mot Holland på midsommardagen?
Alltså ganska starkt skulle jag säga också med tanke på att det faktiskt är Nederländerna som Sverige spelar mot och det är en annan svårighetsnivå. Och jag skulle säga att Nygren kanske är en bättre tolkare av spelet fortfarande än vad Lukas Bergvall är. Han har sina positionsbrister och så vidare. Men han är också en mer frejdigare defensiv fotbollsspelare också. På många sätt än vad Nygren är. Det är en lite snäppet mer defensiv balans och min känsla är att det kommer att behövas mot Holland.
Tror du Graham Potter gör den växlingen då, eller ändrar man inte ett 5-1 vinnande lag?
Alltså där får man börja lära känna honom. Jag kan tänka mig att alltså lite av samma skäl som ja, man kan säga att Alexander Isak själv bestämmer hur länge han ska spela. Och jag köper ju inte det fullt ut för att han har inte spelat 90 minuter på ett år eller drygt ett år. Att det finns en skaderisk, det finns massa skäl. Det finns jättemånga skäl inför en lång träning att plocka av Isak när väl 3-1 ligger i mål och framförallt när 4-1 ligger i mål, när matchen är död. Men jag tror att skälet att Alexander Isak spelar det, visst att han vill spela, men också att Graham Potter ser värdet i att Alexander Isak får i 90 minuter känna sig som en världsmästare, att känna sig som Alexander Isak igen. Och att den vinsten är värd förlusten eventuellt i, eller risktagandet, det fysiska risktagandet. Och var skulle jag komma med det där någonstans? Jag tror att det är lite samma sak här, att det kan finnas andra värden i att bibehålla samma startelva. Även om man kanske skulle vinna på att byta, så finns ett värde i att köra på med samma. Och jag tror att han kanske fastnar där.
Ja, nu tog jag in oss på spåret som vi inte skulle hamna i, det framåtblickande spåret som tar oss bort från känslan här och nu i Monterrey. Och vi tar ju oss till slutet av matchen med att konstatera att Bergvall jobbar fram bollen. Yasin Ayari slungar och svingar in en ny raket i den andra gaveln. Och jag vet inte om det finns så mycket mer att säga och tillägga kring det faktum att ja, hans kväll blev ju... Ja, den, själv skulle jag skulle kunna tänka mig att han skulle säga att det var skrivet på förhand. Mm. För så uttrycker ju sig ofta flera av de troende killarna i den yngre svenska landslagsgenerationen. Men vem fan är jag att säga emot i det här läget? Det var väl skrivet på förhand.
Ja, det är väl bara att konstatera det. Alltså, vissa sagor är för stora och för starka och för bra för att inte förverkligas. Och ja, återigen, låt oss vila i det. Låt oss må väldigt, väldigt bra. För det var länge sedan svensk fotboll mådde bra på riktigt. Och nu har Graham Potter 3 matcher i rad och 3 tävlingsmatcher i rad fått det här laget och det här folket och den här publiken att må väldigt bra med sin fotboll. Och jag tycker vi kan vara värda det.
Vad vill du tillägga mer från hela matchkvällen eller för den delen hela matchdygnet? Jag kan ju addera det här som jag inte vet hur tydligt det märktes hemma, men som var ett bildligt och bokstavligt talat väldigt stort orosmoln in mot avspark. Och det var ju vädret. Vädret som är lynnigt och nyckfullt på de här breddgraderna så här års, men som verkar vara accentuerat när det kommer till sånt just här nedanför bergen i Monterrey. Du fastnade i ett monsunregn igår och när avspark närmade sig så var ju inte molnen bara mörka utan de var ju becksvarta och de närmade sig och de kom ganska snabbt in på. Och det här hände ju under den sista timmen fram mot avspark. Och när Sverige går in i omklädningsrummet efter uppvärmningen så är det 20 minuter kvar. Då är min farhåga att det här kommer ju inte gå att spela 90 så som det är tänkt. Och sen hinner vi i alla fall in på planen och kör line-up och så börjar nationalsången spelas. Men precis i slutet av Du gamla, du fria, när du verkligen ska klämma i kring att du ska leva och dö i Norden, precis just då så kommer ju blixten ovanför läktartaket. Och ungefär när det ska applåderas och vrålas när nationalsången klingar av, då kommer ju mullret. Och jag vet inte exakt vart de där blixtarna slog ner, jag vet inte hur långt bort där det var.
Var det närmare än 13 kilometer?
Ja, det är ju det som är frågan. Jag såg att Linn la in någon jävla skärmdump i vår gemensamma kommunikationskanal där det var 2 röda prickar utmärkta inne i centrala Monterrey. Jag uppfattade som att hon hade fått tag på någon jävla blixtnedslagskarta och att de faktiska träffarna då var inne i Monterrey. Mer eller mindre än 13 kilometer, ingen aning. Men det du anspelar på då, det är ju FIFAs reglemente in i den här turneringen. Att slå ner en blixt inom 13 kilometer från arenan, då ska spelet omedelbart avbrytas. Och sen ska det hinna förflyta 30 minuter mellan nedslagen blixt och rullande boll igen. Och det går väl i och för sig kanske att gömma sig bakom att, ja men vänta nu här, det kanske var mindre än 13 kilometer, men matchen hade inte börjat. Då kan den inte avbrytas. Då är det bara att vänta och se och köra på som vanligt under tiden. Men jag hade ju lätt 3/4 och jag trodde att det var det som skulle göra den här kvällen väldigt apart och liksom extra minnesvärd, att det skulle bli en monsunmatch som kanske skulle behöva spelas i 3-4 timmar, kanske till och med skulle behöva slutföras under morgondagsdygnet. Och ja, det hade varit en helt annan typ av historia ifall molnen hade blåst bara en lite annan riktning än de gjorde.
Nej, vi bär med oss det som hade kunnat vara. Jag bär också med mig, eftersom det här var min första på platsmatch under det här VM:et. Den här upplevelsen i att den Det är så mycket ljusshower att jag inte alls heller förtjust i den här nationalsångsuppställningen där hela trupperna ska vara ute och gömsa tillsammans. Och jag är verkligen inte förtjust i pausvilan när man släcker ner och kör ljusshow inne på hela arenan medan alltså avbytare värmer upp i mörker. Det kan ju inte riktigt vara meningen.
Nej, det är ju gräsligt, absolut. Sen är det ju inte ett lika stort problem som dessa jävla vätskepauser. Och ikväll kanske man skulle kunna tycka att det var berättigat, för det var jävligt varmt och jävligt fuktigt. Även om klockan började närma sig 10 på kvällen. Men de innebär ju verkligen ett ingrepp, ett övergrepp på matchrytmen som man kanske inte fokuserar så mycket på just den här kvällen, men som jag tror kommer bara växa till ett större och större problem ju längre turneringen pågår.
En fråga som väcktes i mig nu. Alltså 5 mål i en VM-match.
Mm.
Det kan ju inte ha hänt sedan 58 då?
Det tror jag inte. Nej, men det har det inte. 70 händer det inte, 74 händer det inte, 90 händer det sannoliken inte. 94, nej, det har det ju inte. Det är 58 som var senast jag gjorde 5. Jag tyckte mig se att det fladdrade förbi någonstans, att vi bara gjort fler än 5 vid ett enda tillfälle. Och det var när vi mötte Kuba, 38 kanske.
Kan väl stämma. Den där, ja, enda vinsten, 38, om jag har för mig rätt, men fan vet. Ja, det bara slog mig. Att det är väl också placerat in i någon form av historisk kontext att så illa var det inte.
Nej, och jag har ju återvänt till det här faktumet som hängt med oss runt premiärer i väldigt många år, att vi har ju varit dåliga på dem. Liksom, vi har vunnit en VM-premiär tidigare sen 1958. Det är ändå 68 stöddiga år som vi bara kunna jubla åt en Granqvist-straff i Novgorod. Mm. Och vi kan även liksom vidga det till EM-slutspelen och konstatera att ja visst, vi hade den där 5-0 på Bulgarien och vi slog ett jäkligt blekt Grekland 2008. Men det är ju det. Så jag tror att liksom adderar du alla stora herrmästerskap sen 58, sen vi spelar på hemmaplan, då får du väl ihop 3 segrar på 13-14 försök före ikväll. Det är sällsynt att kunna öppna ett VM, ett mästerskap, och kunna stänga en premiärkväll med något sånt här i ryggsäcken. Det kan det vara värt att påminna oss om.
Vi undrar oss att njuta. Fråga 2, ska vi också unna oss någon timmas sömn då, tycker du?
Ja, det ska vi väl göra. Jag kan ju för sig, innan vi går, skjuta in några ord om läktarupplevelsen som var lite egendomlig. För det var ju många svenskar på plats, men de var lite mer utspridda än jag hade förväntat mig. Och de var ju därtill faktiskt, och det måste jag ändå kunna få säga, tystare än jag hade förväntat mig. Och om jag fattar saken rätt så kan väl det i alla fall delvis förklaras med att deras huvudtrumma, eventuellt den enda trumman som det lite mer organiserade landslagssupportet har, den hade ju tydligen inte blivit insläppt av FIFA, trots att det hade ägnats en jävla massa tid och investerats rätt mycket pengar i att forsla ner den till Monterrey. Och utan att veta vilka finstilta paragrafer som folk lutar sig mot när det kommer till detta beslut, så är det ju trist. Mm. Det är trist att inte läktarkulturen har en chans att leva någorlunda efter sina egna villkor i ett sånt här sammanhang. Och ja, det här kommer inte att bli det högljudda världsmästerskapet. Det är inte bara Sverige som har problem med att få in trummor. Liksom till och med argentinarna är ju helt desillusionerade för att Vélez Primera Linnea får inte visum. Och de får inte ta in sina bombas i hundratal. Och de får inte ta in sina 40 meters banderoller om att Malvinas är Argentinas. Och vad fan finns det då kvar, va? Det är ju något som också kommer hänga med. Och det märktes ikväll. Det var faktiskt en tystare svensk huvudläktare än vad jag hade trott på förhand. Och då hade jag sannoliken inte räknat in några 5 mål heller. Och det är ingen kritik. Det finns fan inte läge att börja kritisera svenska supportrar som har krossat familjens spargrisar för att kunna ta sig hit till Monterrey. Du supportar ditt lag på precis vilket jävla sätt du själv vill. Och finns det möjlighet att organisera sig, det är bra. Slås de möjligheterna sämre så kommer sönder, så kommer du få konsekvenser. Men det var väl en dimension av läktarupplevelsen. Sen fanns det andra. Och en var ju att det mest högljudda stödet för Sverige, det kom ju fram från mexikanskt håll.
Mm.
Det var ju olé, 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 Suecia, Suecia. Mm. Och det var ju extremt höga jubel för, ja, men framförallt Viktor Gyökeres. Och det var jättemånga mexikaner med svenska landslagströjor där det företrädesvis stod Gyökeres på ryggen. Så han har ju Gun Supersonic det senaste halvåret. Han har blivit en global stjärna och på ett tydligt sätt faktiskt passerat till och med Alexander Isak i status. Det kan ju komma att korrigeras framöver, men just nu är det så att jättemånga mexikaner tydligen känner ganska starkt för det svenska landslaget när de får möjlighet att se det på plats. Och det tycks ju absolut främst gå att knyta till Viktor Gyökeres.
Ja, men så var det på den här line-upen när laguppställningen presenterades, så var det två saker som stack ut. Visst, ljudvolymen steg lite när Alexander Isak presenterades, men den steg mycket när Viktor Gyökeres presenterades. Och sen så var det lite mumlande burop när Yasin Ayari presenterades. Det var de som stack ut. Och det där dit som Viktor Gyökeres har tagit sig. Men vad fan, inga bombas, fotbollen är död, men Sverige lever av hälsan. Är det så vi summerar det?
Ja, jag märker att ett summeringssug blir starkare och starkare ju närmare timmesmarkeringen vi kommer. Så det är väl fan som du säger, vi ska gå och lägga oss och försöka förstå vad klockan är när vi somnar, när vi vaknar. Och vi ska vara trygga i att känslan ändå kommer finnas med oss på andra sidan natten också. Det blir ju någonstans att man gör ett nummer av att fan, Sverige, de upplevde den här matchen mellan 04 och 06 på natten. Var det en dröm? Nej, det var ingen dröm. Det var så jävla substantiellt som något kan bli vid starten av en VM-sommar. Och nu kanske vi nöjer oss så. Och nästa gång kanske vi börjar blicka framåt, men nu är vi allt bra jävla belåtna med detta.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.